Kapitel 11. Niospannet. Iklädd en bredbrättad stråhatt som la hennes ansikte i skugga lät sig Joanne ledas av Logan genom Lugards kilenport under den sena eftermiddagssolen. Den höga grå stadsmuren var inte i bästa skick och hon såg två ställen där stenarna hade rasat ner så att muren inte var högre än ett vanligt plank. Min och Lin red strax bakom henne, båda uttröttade av den takt som mannen hållit under veckorna sedan de lämnade Cores källor. Han ville ha befälet och det var inte svårt att övertyga honom om att han hade det. Han kunde få säga när de skulle bryta upp på morgonen och slå läger på kvällen. Han kunde ta hand om pengarna och till och med förvänta sig att de både lagade till och serverade maten åt honom. Det gjorde henne ingenting. På det hela taget tyckte hon synd om honom. Han hade ingen aning om vilka planer hon hade för honom. Man får sätta en stor fisk på kroken för att fånga en ännu större, tänkte hon bistert. Lugard var huvudstad för Morandi och säte för kung Rodran. Men även om furstarna i Morandi uttalat trohetseder till kungen, vägrade de att betala skatt eller göra mycket annat som kungen ville. Folket var likadant. Morandi var ett rike endast till namnet och dess folk hölls nätt och jämnt samman av länsplikten till kungen eller drottningen. Tronen kunde ibland byta innehavare med mycket korta mellanrum och av fruktan för att Andor eller Ilian skulle kunna annektera landet om de inte höll ihop på något sätt. Överallt genomkorsades staden av stenmurar, de flesta i ännu sämre skick än de yttre försvarsverken. Lugard hade vuxit fram planlöst under århundradenas gång, och mer än en gång hade själva staden delats upp mellan rivaliserande adelshus. Det var en smutsig stad där många av de breda gatorna saknade stenläggning, och alla var dammiga. Män i högkulliga hattar och kvinnor med förkläden och kjolar som lämnade anklarna nakna pilade mellan de tunga handelsvagnarna medan barnen lekte i hjulspåren. Det var handeln som höll Lugard vid liv, handelsleder som gick nerifrån Ilien och Eibordar, från Gelden i väster och från Andor i norr. På olika ställen i staden fanns stora öppna platser där vagnarna stod uppställda hjul mot hjul. Många av dem med tung last under de fastsurrade tältduksskynkena, andra tomma i väntan på gods. De större gatorna kantades av värdshus och stall, nästan fler än bostadshusen, verkstäderna och butikerna i grå sten. Taken var alla klädda med tegelplattor, glaserade i blått eller rött, violett eller grönt. Luften var full av damm och larm, slammer från smedjorna, muller från rullande vagnshjul, vagnsförares svordomar, bullrande skrattsalvor från värdshusen. Medan solen gled mot horisonten kastade den sina stekheta strålar över staden och luften kändes som om det aldrig mer skulle regna. Till sist svängde Logan in på en stallgård och satt av bakom ett värdshus med grönt tak som bar namnet Niospannet. Sjön kravlade sig tacksamt ner från Bela och gav det raggiga stoet en tveksam klapp på mulen. Försiktigt så att hon inte kom för nära tänderna. Att sitta på ryggen till ett djur var sannligen inte något färdsätt i hennes smak. En båt rättade sig efter hur man la rodret. Men en häst kunde rätt vad det var för sig att bestämma själv. Båtar bets inte heller. Det hade för all del inte Bela gjort hittills, men hon kunde göra det. De första dagarnas fruktansvärda stelhet var åtminstone över, då hon varit säker på att Lin och Min flinat bakom hennes rygg när hon stapplat fram på lägerplatsen. Efter en dag på hästryggen kändes det fortfarande som om hon hade fått ett ordentligt kokstryk. Men numera lyckades hon dölja det. Så fort Logan börjat köpslå med stallknäkten, en spänslig fräknig gamling med skinnväst men utan skjorta, gick Joanne bort till Lin. Om du vill öva dina knep, sa hon tyst, tycker jag att du ska öva på Darlin under den närmaste timmen. Lin gav henne en tvivlande blick. Hon hade försökt se på lite lockande leenden och ögonkast i de byar som de hade passerat sedan Kores källor. Men Logan hade hon aldrig gett mer än ett uttryckslöst blick. Men sen suckade hon och nickade. Hon tog ett djupt andetag och skred fram mot Logan på det där förbluffande, böljande viset medan hon ledde sitt ståtliga sto. Hon var redan beredd med ett leende på läpparna. Joanne kunde inte begripa hur hon bar sig åt. Det såg ut som om själva benen i hennes kropp hade blivit böjliga. Hon gick till Min och sa lika tyst: "Så fort Stalin är färdig med stallknäkten ska du säga till honom att du tänker göra mig sällskap inne i värdshuset. Skynda sedan i förväg och håll dig undan från honom tills jag och Amina kommer tillbaka." Att döma av oväsendet som hördes från värdshuset fanns det tillräckligt mycket folk där för att en hel här skulle kunna gömma sig bland dem. Så det borde sannligen räcka för att dölja att en viss kvinna inte var där. Min fick det där envisa draget kring ögonen och öppnade munnen, säkerligen för att fråga varför. Men Sjön förekom henne. "Gör det bara, Serenla. Annars får du putsa hans stövlar också, inte bara passa upp när han äter." Den envisa minen fanns kvar, men Min gav henne en trumpen nick. Joanne tryckte Belas tyglar i den andra kvinnans hand, skyndade ut från gårdsplanen och började raskt gå längs gatan åt vad hon hoppades var rätt håll. Hon ville inte behöva leta igenom hela staden, inte i den här torra, dammiga hettan. Gatan var full av tunga vagnar, förspända med 6, 8 eller till och med 10 hästar. Kuskarna smällde med sina långa piskor och svor lika mycket åt hästarna som åt människorna som ilade fram mellan vagnarna. Här och där i trängseln syntes grovt klädda karar i långa kuskrockar som ibland skrattade och kom med något förslag till kvinnorna som gick förbi. De kvinnor som hade färggranna, ibland randiga förkläden och grälla hucklen om håret, gick vidare med blicken rakt framför sig som om de inte hörde. Andra kvinnor, utan förkläden, med håret löst kring axlarna och kjolar som ibland slutade gott och väl en fot över marken, ropade ofta någonting ännu plumpare till svar. Sjön hajade till när hon insåg att några av männens inviter var riktade till henne. Det gjorde henne inte arg. Hon kunde helt enkelt inte koppla samman vad de sa med sig själv, bara förbluffad. Hon hade fortfarande inte vant sig vid den förändring som hon hade genomgått. Att män kunde tycka att hon var tilltalande. Hon skymtade sin spegelbild i det smutsiga fönstret till ett skrädderi. Just inte mer än en suddig bild av en ljushyad flicka i en stor stråhatt. Hon var verkligen ung. Så vitt hon kunde bedöma var det inte bara som det såg ut. Inte mycket äldre än Min. Egentligen bara en flicka, sett ur hennes riktiga ålders synvinkel. En fördel med att ha blivit släkt, intalade hon sig. Hon hade mött kvinnor som skulle ha betalat vad som helst för att bli av med 15 eller 20 år, och en del av dem skulle kanske till och med anse att Joanne hade betalat ett skäligt pris. Hon kom ofta på sig med att räkna upp sådana fördelar, kanske i ett försök att övertyga sig själv om att de var verkliga. Till exempel var hon befriad från de 3 ederna och kunde ljuga om det behövdes. Och inte ens hennes egen far skulle ha kunnat känna igen henne. Hon såg inte ut som hon hade gjort som ung kvinna. De förändringar som hennes mognad hade fört med sig fanns fortfarande kvar, men hade mjuknat in i hennes nya ungdomlighet. Om hon gjorde en saklig bedömning trodde hon att hon såg lite bättre ut än hon hade gjort som flicka. Ingen hade någonsin sagt att hon var mer än söt. Och för det mesta hade komplimangerna inskränkt sig till någonting om fina drag. Hon kunde inte koppla ihop detta ansikte med sig själv, med Joan Sange. Men inombord var hon precis som förr. Hon hade kvar alla minnen och all kunskap där inne. I huvudet var hon fortfarande sig själv. En del av värdshusen i Lugard hade namn som Hovslagarens hammare, Dansande björnen eller Silvern i grisen, ofta med grällt målade skyltar. Andra hade namn som inte borde ha tillåtits, varav det mildaste var Domanitösens kyss, med en målning av en kopparhyad kvinna, naken ner till midjan, med trutande läppar. Jean undrade vad Lin skulle tycka om det. Men med tanke på hur hon var nu för tiden skulle hon kanske bara få dumma idéer. Till sist tittade hon det värdshus hon sökte. Det låg vid en tvärgata som var lika bred som huvudgatan, strax bortom en portlös öppning i en av de förfallna innermurarna. Det grå stenhuset var tre våningar högt och hade ett tak av violetta tegelplattor. Över dörren hängde en skylt som avbildade en osannolikt yppig kvinna, klädd i bara håret, som arrangerats så att det dolde så lite som möjligt, och sittande gränsle på en häst utan sadel. Värdshusets namn hoppade hon över så snart hon kände igen det. Inne i skänkrummet var luften blå av piprök och rummet var fullt av karar som drack, skrattade och försökte nypa skänkflickorna, vilka efter bästa förmåga slank undan med tålmodiga leenden. Genom skrålet hördes nätt och jämnt tonerna av en cittra och en flöjt, vilka ackompanjerade en ung kvinna som sjöng och dansade på ett bord i ena änden av det långa rummet. Ibland lät sångerskan kjolen virvla upp så högt att hennes nakna ben kom till synes i nästan hela sin längd. Och de brottstycken av sången som Joan uppfattade fick henne att vilja tvätta flickans mun med tvål. Varför skulle en kvinna gå ut utan kläder? Varför skulle en annan kvinna sjunga om detta för en hop druckna tölpar? Hon hade aldrig varit på ett sånt här ställe förut, och hon tänkte se till att detta besök blev så kort som möjligt. Det gick inte att ta fel på vem som ägde värdshuset. En lång, kraftigt byggd kvinna i en röd sidenklänning som nästan glödde av färg. Färgade lockar. Naturen hade aldrig skapat hår med den röda nyansen, och absolut inte hos någon med så mörka ögon, ramade in en vass haka och en hård mun. När hon inte ropade ut befallningar till skänkflickorna stannade hon vid än det ena bordet, än det andra, dunkade någon i ryggen och skrattade tillsammans med sina gäster. Sjön gick med stel hållning mot kvinnan med det blodröda håret och försökte att inte låtsas om de blickar som männen gav henne. Husmorfarn, hon fick upprepa namnet tre gånger, varje gång högre än den sista, innan värdinnan tittade på henne. Husmorfarn, jag vill ha arbete som sångerska. Jag kan sjunga. Kan du det, säger du? Den storvuxna kvinnan skrattade. Nåväl, jag har för all del redan en sångerska, men det skadar aldrig med en till, så att hon kan få vila ut ibland. Får jag se på dina ben? Jag kan sjunga sången om de tre fiskarna, sa Joan högt. Det måste vara rätt kvinna. Det kunde bara inte finnas två kvinnor i samma stad med sådant hår, och dessutom hade hon svarat på rätt namn och på rätt värdshus därtill. Husmorfarn skrattade än högre och dunkade en av kararna vid det närmaste bordet på axeln så hårt att han var nära att falla av bänken han satt på. Den frågas det inte mycket efter här. Eller vad säger du, Pell? Pell, en man som saknade flera tänder och hade en vagnförarpiska virad om axeln, skrockade med henne. Och jag kan sjunga, det gryr på himlen blå. Kvinnan skakade i hela kroppen och gned sig i ögonen som om hon hade börjat gråta av skratt. Kan du det, min san? Åh, det kommer säkert gossarna här att älska. Låt mig se dina ben nu. Fram med benen, flicka. Eller packa dig iväg. Joan tvekade, men husmorfarn bara stirrade på henne. Detsamma gjorde allt fler av männen vid borden. Det måste vara rätt kvinna. Sakta drog hon upp kjolen till knäna. Den långa kvinnan gjorde en otålig gest. Joan blundade och samlade upp mer av kjoltyget. Hon kände hur hennes kinder blev rödare för varje tum hon blottade. Så det är till att vara blyg, skrockade husmorfarn. Nåväl, om de där båda sångerna är allt du kan, får du allt ha ben som får en kar att falla pladask. Svårt att säga förrän vi får av henne de där yllestrumporna. Eller hur, Pell? Nåja, Kom med mig, du kanske har en god sångröst i varje fall. Men det kan jag inte höra i det här larmet. Se så, flicka, sätt fart på ändan. Joanne slog upp ögonen med en flammande blick. Men den stora kvinnan var redan på väg till bakre delen av skänkrummet med långa kliv. Med ryggen stel som en eldgaffel lät Joanne kjolarna falla och följde efter. Hon försökte ignorera kararnas skratt och oanständiga förslag. Hennes min var som huggen i sten, men inom henne stred oron med vreden. Innan hon hade nått posten som ärmelintronande hade hon haft hand om Blå Ajas nätverk med kunskapare. En del av dem hade dessutom tjänat som hennes personliga spioner, både då och senare. Även om hon inte längre var ärmelintronande, eller ens HD, kunde hon fortfarande namnen på alla dessa spioner. Duranda Thorn hade redan tjänat Blå Aja en tid när Joanne tog hand om nätverket, och de upplysningar hon gav kom alltid i rättan tid. Kunskapare gick inte att hitta var som helst, och deras pålitlighet varierade. På deras väg från Tarvalon hade det bara funnits en, i Fyrkunga, som Joanne litade på tillräckligt mycket för att försöka söka upp, och hon hade varit försvunnen. Men genom Lugard passerade väldiga mängder av rykten och nyheter med handelsmännens vagnar. Det kanske fanns kunskapare för andra Aja här, någonting som kunde vara bra att komma ihåg. Försiktighet för båten i hamn, påminde hon sig. Denna kvinna stämde precis in på den beskrivning hon hade av Duranda Thorn, och det kunde inte gärna finnas något annat värdshus med ett så förfärligt namn. Men varför hade hon reagerat som hon gjort när Joanne hade visat att hon också var en av Blå Ajas spioner? Hon måste ta risken. Min och Lin började var och en på sitt sätt bli lika otåliga som Logan. Försiktighet för båten i hamn, men med järvhet kan man ibland få lastrummet fullt. I värsta fall kunde hon slå kvinnan i huvudet med någonting hårt och smita ut bakvägen. När hon mätte kvinnan med blicken och såg de muskulösa armarna hoppades hon åtminstone att hon kunde det. De gick in genom en osmyckad dörr i korridoren som ledde till köksregionen och kom till ett sparsamt möblerat rum. Ett skrivbord och en stol stod på en liten blå matta, en stor spegel hängde på en av väggarna och förvånande nog fanns det också en liten hylla med några böcker. Så snart dörren gått igen bakom dem och larmet från skänkrummet dämpats, om än inte tystnat, vände sig den storvuxna kvinnan abrupt mot Joan och satte nävarna mot sina fylliga höfter. Nå då så, vad vill du mig? Bry dig inte om att säga vad du heter, jag vill inte veta det, vare sig det är ditt eget namn eller något du hittat på. En del av spänningen rann ur Joan, men vreden höll sig kvar. Du hade ingen rätt att behandla mig på det där viset. Vad menade du med att tvinga mig att... Jag hade all rätt i världen, fräste husmor Thorn, och alla skäl därtill. Om du hade kommit när jag öppnar eller vid stängningsdags, så som det är meningen, så kunde jag ha tagit med dig hit utan att någon behövde bry sig om det. Tror du inte att en del av de där kararna skulle börja undra om jag välkomnade dig som en gammal vän som jag inte sett på år och dagar? Jag kan inte kosta på mig att folk undrar över mina göranden och låtanden. Du ska vara glad att jag inte lät dig dra en visa eller två vid Susus bord. Och passa dig när du talar med mig. Hon höjde en av sina kraftiga nävar i en hotfull gest. Jag har gifta döttrar som är äldre än du. Och när jag besöker dem, både för dem sig och pratar så om det anstår sig. Försök du spela fröken Fräs med mig, så ska du snart bli varse varför det är så. Ingen skulle ens höra dig yla där ute, och även om de gjorde det skulle de inte lägga sig i. Hon nickade bestämt, som om det var allt som behövde sägas om saken, och satte händerna i sidorna igen. Nå, vad är det nu du vill? Joanne hade försökt komma till tals flera gånger under denna harang, men kvinnan hade bara dundrat på som en flodvåg. Det var inte någonting som hon var van vid, När husmor Thorn var färdig skalv Joan av ilska och båda hennes händer var så hårt knutna om kjoltyget att knogarna vitnade. Hon höll ett precis lika hårt grepp om sitt humör. Jag utger mig för att vara en enkel kunskapare, fick hon påminna sig. Inte den ärmelintronande, bara en vanlig kunskapare. Dessutom misstänkte hon att kvinnan mycket väl kunde sätta sitt hot i verket. Också detta var någonting nytt. Att behöva vara försiktig med någon, bara för att personen var större och starkare än hon själv. Jag har fått ett meddelande som ska framföras till en samling av dem som vi tjänar. Hon hoppades att husmor Thorn uppfattade hennes spända röst som ett tecken på rädsla. Kvinnan skulle kanske vara mer hjälpsam om hon trodde att Joanne låtit sig skrämmas. De finns inte där jag fått besked om att de skulle vara. Jag hoppas bara att ni vet någonting som kan hjälpa mig att hitta dem. Husmor Thorn la armarna i kors under sin stadiga byst och betraktade henne. Så du kan tygla ditt humör när det behövs. Bra. Vad är det som har hänt i tornet? Och försök inte neka till att det är därifrån du kommer, min högfärdiga lilla tös. Ditt meddelande är ett kurirärende. Det får man vara bra dum för att inte begripa. Och ditt fisförnäma sätt har du inte skaffat dig ute på landet. Joanne tog ett djupt andetag innan hon svarade. Joanne Sange har blivit släckt. Hennes röst darrade inte ens, vilket hon var stolt över. Elida Arroyan är den nya ärmelintronande. Där lyckades hon inte undvika en viss skärpa. Husmor Thorns min röjde ingenting. Nå, det förklarar en del av de order jag har fått. Några av dem, kanske. Släkt henne, säger du. Jag trodde att hon skulle förbli ärmelintronande i evig tid. Jag såg henne en gång, för några år sedan, i Camelin, på håll. Hon såg ut som om hon kunde tugga seldon till frukost. De orimliga röda lockarna svängde när hon skakade på huvudet. Nåväl, gjort är gjort. De olika aja har gått skilda vägar, inte sant? Det är det enda som går ihop med mina hårder och med att den gamla vråken blivit släckt. Tornet har splittrats och de blå är på flykt. Joanne skar tänder. Hon intalade sig att kvinnan var lojal till blå aja, inte till henne personligen, men det hjälpte inte. Gammal vråk. Hon är gammal nog att vara min mor. Och om hon hade varit det skulle jag gå och dränka mig. Med en kraftansträngning fick hon sin röst att bli ödmjuk. Mitt meddelande är viktigt. Jag måste komma iväg så fort som möjligt. Kan ni hjälpa mig? Viktigt, minsann. Nå, det betvivlar jag nog. Jag har någonting åt dig, men du får själv försöka få någon rätsida på vad det betyder. Vill du ha det? Kvinnan vägrade att göra det hela lättare. Ja, tack. Sally Gira. Jag vet inte vem hon är eller var, men jag fick besked om att jag skulle säga hennes namn till alla blå systrar som kom hit och verkade vilsna, så att säga. Må så vara att du inte är någon syster själv, men du uppför dig lika förnämt som om du vore det, så du kan gott få veta det. Sally Gira. Får du ut någonting av det, så väl bekomme. Joanne var nära att haja till av upphetsning, men lyckades undertrycka det och tog på sig en besviken min. Jag har aldrig hört talas om henne, jag heller. Jag får helt enkelt fortsätta leta. Om du hittar dem vill jag att du talar om för Aldin Cedé att jag fortfarande är trogen vad som än har hänt. Jag har arbetat så länge för de blå att jag inte vet vad jag skulle göra av mig annars. Det ska jag hälsa, sa Joanne. Hon hade inte vetat att det var Aldin som hade övertagit hennes syssla med att övervaka blå Ayas kunskapare. Oavsett vilken Aya den ärmelintronande kom från, rådde hon över alla, men tillhörde inte längre någon. Jag förmodar att ni behöver något skäl för att inte anställa mig. Jag kan egentligen inte sjunga, och det borde väl räcka. Som om det skulle spela någon roll för den där hopen med gaphalsar. Den storvuxna kvinnan gjorde en finurlig min och log på ett sätt som Joan inte tyckte om. Jag ska nog hitta på någonting, tös. Och jag ska ge dig ett gott råd. Om du inte kliver ner ett pinnhål eller två kommer Eichedena att dra dig ner för hela stegen. Det förvånar mig att de inte gjort det redan. Iväg med dig nu. Se så, ut härifrån. Förfärliga kvinna, morrade Joan inombords. Om jag bara kunde skulle jag sätta henne på strafftjänstgöring tills hennes ögon trillade ut. Så kvinnan tyckte att hon förtjänade mer respekt. Tack så mycket för hjälpen, sa hon svalt och neg på ett sätt som skulle ha passat vid ett kungligt hov. Ni har varit allt för vänlig. Hon hade tagit tre steg ut i skänkrummet när husmor Tharn dök upp bakom henne och upplät sin stämma i ett skrattande rop som skar genom larmet. Det var med en blyg liten fröken, vill jag lova. Ben så slanka och vita att de skulle ha fått att vattnas i mun på er. Och så grinar hon som ett litet barn när jag säger att hon måste visa dem för er. Satte sig rakt ner på golvet och grät. Höfter så runda att vem som helst skulle bli nöjd. Och så... En bullrande skrattsalva från männen fick Joan att vackla till. Men skrattet lyckades inte överrösta kvinnans röst. Hon förmådde gå tre steg till, röd som ett körsbär. Men sedan la hon benen på ryggen. När hon kommit ut på gatan stannade hon upp för att hämta andan och låta hjärtat lugna ner sig. En sån vidrig gammal häxa. Jag borde... Det spelade just ingen roll vad hon borde göra. Den gräsliga kvinnan hade sagt henne vad hon behövde veta. Det handlade inte om Sally Gera eller om någon kvinna överhuvudtaget. Endast en blå syster skulle veta vad det betydde. Eller ens misstänka det. Sally Dar. Den plats där Dean Arryman var född, den blå syster som blivit ärmelintronande efter Bonwyn och hade räddat tornet undan den undergång som hotat det på grund av Bonwyn. Ett av de sista ställen där någon skulle leta efter Eichedere, näst efter Amardacia. Två män i snövita mantlar och glänsande brynjor kom ridande mot henne på gatan och väjde endast motvilligt undan för de framrullande vagnarna. Ljusets söner. Nu för tiden kunde man se dem överallt. Hon böjde nacken och betraktade försiktigt vitrockarna under hattbrättet medan hon makade sig närmare värdshusets blågröna fasad. De kastade en blick på henne när de passerade. Hårda ansikten under spetsiga hjälmar och red vidare. Joan bet sig irriterat i läppen. Förmodligen hade hon bara dragit till sig deras uppmärksamhet genom att dra sig undan. Och vad skulle ha hänt om de fått se hennes ansikte? Ingenting naturligtvis. Vitrockar kunde ibland försöka döda en ensam Eichedere. Men hennes ansikte tillhörde inte längre en Eichedere. Men de hade sett hur hon försökte gömma sig för dem. Om inte Durandra Tharn gjort henne så uppbrakt skulle hon aldrig ha begått ett så idiotiskt misstag. Hon mindes en tid då en struntsak som husmor Tharns ord inte ens skulle ha fått henne att sakta in på stegen. En tid då den där förvuxna fiskmånglerskan inte skulle ha vågat yppa någonting av det hon nu sagt. Om den där ragatan inte tycker om hur jag uppför mig ska jag... Vad hon skulle göra var att fortsätta med sina egna ärenden innan husmor Tharn gav henne så mycket stryk att hon inte kunde sitta på en sadel. Ibland var det svårt att komma ihåg att kungar och drottningar inte längre kom sättande så fort Joan vinkade. När hon traskade längs gatan blängde hon så ilsket på vagnsförarna att en del av dem svalde vad de tänkt säga till denna söta unga kvinna som var ute på egen hand. I varje fall en del av dem. Min satt på en bänk vid väggen i det överfulla skänkrummet på niospannet och betraktade ett bord omgivet av stående män. Det var vagnsförare och köpmansvakter, vilket syntes på deras hoprullade piskor eller svärd. Runt bordet satt ytterligare sex personer skuldra mot skuldra. Hon kunde nätt och jämt se Logan och Lin som satt på andra sidan. Logan såg missnöjd ut, men de andra männen följde med största intresse varje ord som Lin uttalade. Det var tjockt av piprök i luften och gästernas pladder drängte nästan tonerna från en flöjt och en trumma. På ett bord mellan de båda eldstäderna i sten dansade en flicka medan hon sjöng till musiken. Sången handlade om en kvinna som övertygade var och en av sex män om att han var den enda i hennes liv. Och Min tyckte att den var intressant, även om den kom henne att rodna. Då och då kastade sångerskan en svartsjuk blick mot bordet, eller snarare mot Lin. Den långa domanska kvinnan hade haft Logan i ett säkert grepp redan när de kom in på värdshuset. Och med sin vaggande gång och glödande blick hade hon dragit till sig fler män som flugor till en klick honung. Det hade så när blivit upplopp. Logan och köpmansvakterna hade haft händerna på svärdsfästena. Andra hade dragit kniv och den kraftige värdshusvärden hade kommit inrusande tillsammans med ett par muskulösa karar, alla tre med varsin påk. Lin hade emellertid släckt elden på samma sätt som hon tänt den, med ett leende här, ett par ord där, en klapp på någons kind. Till och med värdshusvärden hade stannat kvar en stund med ett fånleende på läpparna, tills gästernas rop hade dragit honom därifrån. Och Lin ansåg sig behöva övning. Det var knappast rättvist. Jag skulle vara mer än nöjd om jag lyckades göra så där med en man. En viss man. Hon kanske kan lära mig. Ljus, vad sitter jag och tänker? Hon hade alltid varit sig själv och folk fick ta henne som hon var eller slippa. Nu funderade hon plötsligt på att ändra sig och det på grund av en man. Det var illa nog att hon måste ha en klänning som förklädnad istället för rocken och byxorna som hon alltid hade haft. Hade du en urringad klänning skulle han titta på dig. Du har mer att visa upp än Lin och hon... Sluta! Vi måste resa söderut, hörde Jeans röst bredvid henne och Min hajade till. Hon hade inte sett den andra kvinnan komma in. Nu! Jean hade fått veta någonting viktigt. Det syntes i hennes ögon. Sen var det en annan sak om hon tänkte berätta vad det var. För det mesta verkade det som om hon trodde att hon fortfarande var den ärmelintronande. Vi hinner inte ta oss till något annat värdshus innan det blir mörkt, sa Min. Vi kan lika gärna ta in här för natten. Det skulle vara skönt att få sova i en säng igen, istället för under en buske eller i en höstack, även om hon oftast fick dela säng med Lin och Joanne. Logan var aldrig beredd att betala för varsitt rum åt dem, men Joanne var sparsam med pengarna, även om Logan betalade. Joanne såg sig omkring, men de som inte stirrade på Lin lyssnade på sångerskan. Det är omöjligt, jag tror att ett par vitrockar kanske kommer att ställa en del frågor om mig. Min lät höra en låg vissling. Det skulle inte Darlin tycka om. Berättade då inte för honom. Joanne tittade på samlingen kring Lin och skakade på huvudet. Säg bara till Amina att vi måste fara. Han kommer säkert med. Låt oss bara hoppas att inte resten också följer med. Min log ett snett leende. Joanne påstod att hon inte brydde sig om att Logan, Darlin, hade tagit befälet. Huvudsakligen genom att strunta i henne när hon försökte få honom att göra någonting. Men det var tydligt att hon var fast besluten att sätta honom på plats igen. Vad är egentligen ett niospann? Frågade hon när hon reste sig upp. Hon hade varit på framsidan i hopp om att få någon ledtråd, men skylten hade bara haft namnet skrivet på sig. Jag har sett vagnar med 8 hästar och 10, men aldrig 9. I den här staden, sa Joanne Sipt, är det bäst att inte fråga. Hon rådnade plötsligt, på ett sätt som fick Min att misstänka att hon mycket väl visste det. Gå nu och hämta dem. Vi har lång väg att rida och ingen tid att förlora. Och se till att ingen annan hör dig. Min fnös tyst. När Lin log skulle ingen av männen runt bordet ens se henne. Hon önskade att hon vetat på vilket sätt Joan hade dragit på sig vitrockarnas uppmärksamhet. Det var verkligen det sista de behövde, och det var inte likt Joan att trampa i klaveret. Hon önskade att hon vetat hur hon skulle få Rand att se på henne, likadant som dessa karar tittade på Lin. Om de skulle tillbringa hela natten på hästryggen, och det misstänkte hon att de skulle, kunde kanske Lin ge henne ett och annat råd.